För en massa år sedan, kanske 6-7 år sedan, så skulle jag föreläsa eller tala på någon så här jättestor gala. Och Jenny Strömstedt var moderator och allt var väldigt tjusigt. Och så bara några minuter innan jag ska gå in på scenen så får jag ett samtal från min styvmor om att min farsa har ramlat. Han var sjuk och skruttig och uppe i Dalarna skulle behöva åka raka vägen in till sjukhus. Och jag blev helt liksom bragd ur fattningen. Vi har en lite sorglig relation och allt var jättejobbigt. Och där skulle jag springa ut och göra en så här peppig föreläsning för liksom 500 kvinnliga företagare eller någonting. Och bara, fy fan, de kommer se att jag är, liksom, jag är gråten, jag är helt förvirrad, jag är orolig, jag mår piss. Och ändå skulle jag då gå ut och stå där och liksom berätta för dem om härskartekniker och jämställdhetsmodeller och allt vad det är. Jag gjorde i alla fall det. Jag lyckades få ihop det och kände att gud, det här, vilken bottenprestation. Men ja, ja. Och sen efteråt så kom det fram en kvinna till mig som bara, du är otrolig. Hur kan du vara så glad alltid? Det där, att det inte alltid syns utanpå vad det är vi faktiskt tycker och tänker och hur vi känner oss inuti, är vad dagens avsnitt ska handla om. Och kanske mest att vi antar att det gör det. Och vad problemet med det blir. Jag heter Lina Thomsgård och du heter psykolog och författare Björn Hedensjö. Och det här är podden Dumma människor.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor,
ja,
som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer, så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och
ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och så det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA! Björn, har det här avsnittstemat ett sånt där tjusigt namn på engelska som vi brukar ha ibland?
Ja, det har det. Idag ska vi prata om illusion of transparency, eller kanske genomskinlighetsillusionen kan vi väl översätta det. Och börja med definition. Det är att folk överskattar i vilken grad omgivningen känner till deras mentala tillstånd och dessutom sin egen förmåga att uppfatta andras mentala tillstånd. Så att sammanfattningsvis, man tror på tankeläsning helt enkelt, eller beter sig som om man gjorde det.
Du och jag möts här utanför studion och jag tar för givet att du ser på mig att jag är trött och saknar min familj, och du tar för givet att jag förstår att du är bakfull och jag vet inte om du det känns.
Ger jag ett sånt intryck idag?
Nej, jag ville bara ta något som kontrasterar mot det här med att längta efter sin familj, så att du framstår som mer rock'n'roll än jag. Men avsnittstemat idag handlar om att du har ingen jävla aning om vad jag känner, tycker, tänker och vice versa. Men vi tror det.
Ja, eller åtminstone att jag överskattar min förmåga att ha koll på vad du tänker, känner. Och då kan vi börja med liksom originalstudien. Mm. Avhandling, en kvinna som heter Elizabeth Newton, Stanford. Och hon hade en hypotes om det här då, som hon testade på det här viset. Du vet, mina ungar gör det här till exempel. De tycker att det är en rolig lek, att man knackar en låt i typ köksbordet och sen,
ja,
så,
det,
och sen så ska jag gissa vad det är för något.
Okej, lyssna här.
Jättetydligt för dig vad det där är, va?
Alltså gud.
Du hör den i ditt huvud. Jag har ingen jävla aning vad det där var för låt.
Bonnie Tyler, Totally Eclipse of the Heart.
Okej. Men det är inte ett dugg tydligt för den som lyssnar i regel då. Och så här såg det ut i studien, att 50% av personerna som skulle knacka en låt, de fick välja en välkänd låt, typ nationalsången eller något liknande. Mm, mm. 50% trodde att personen skulle kunna gissa. Vet du hur många som faktiskt gissade rätt?
Alltså pyttefå.
Ja, 3%.
Mm.
Så att det var ju inte alls många då. Och det var kul när jag läste den här studien, för att då kände jag verkligen igen det här från, mina unga gör det ganska ofta, flera gånger i veckan. Mm. Och de har så svårt att förstå att jag inte kan höra att det där var ledmotivet i Sagan om ringen.
Mm.
För att de har ju ett helt liksom partitur i huvudet. Det är bara låter och är rytmer och är glasklart. Men inte för mig på andra sidan då. Så att det här visade, illustrerade det här fenomenet, tänkte hon då. Och sen så har det forskats mer om det här. Och då kommer vi in lite grann på någonting som vi tidigare gjort ett avsnitt om. Minns du spotlight-effekten?
Ja, var det den som hade, där man gick runt i en Barry Manilow-tröja som var gul?
Precis. Vill du sammanfatta för lyssnare som inte har hört det avsnittet?
Att jag som individ tänker att väldigt många andra ser mig och att jag spelar roll i deras liv mer än vad jag faktiskt gör.
Ja.
Ingen jävel bryr sig.
Ja,
det är min nya bästa tröst när man känner sig, åh gud vad sa jag igår på den middagen, och bu min nya fula frisyr, och så bara, Lina, ingen bryr sig om dig. Ingen ser dig, alla skiter i dig.
Alltså det är ju inte så illa då. Men folk bryr sig mycket mindre än man tror. Folk bryr sig mycket mindre än man tror. Det är en sån här skön grej.
Alla går runt och bryr sig om sig själva. Ligger och har ångest över sin egen frisyr.
Lite så. Folk är rätt mycket i sina egna huvuden. Sådär. Mm. Och det kan ju ganska ofta vara trösterikt då. Till exempel om man tänker att man har gjort bort sig och så.
Mm.
Ja, men det här är lite besläktat med det då. För att den här genomskinlighets... illusionen, den gäller väldigt mycket i såna här talsituationer på precis det här sättet som vi var inne på nu då, att man tänker sig, alltså ofta är man ju då ganska nervös, de allra flesta, när man ska prata inför en grupp eller så, och man tänker sig att andra kan se denna oro och nervositet och självkritik.
Svetten är neongrön och liksom
precis, man tänker att man är liksom genomskinlig där. Men samma sak gäller egentligen där då, att folk inte alls lika uppmärksamma som man tror.
Och där väcker ju den här känslan av att alla ser rakt igenom mig, väcker en massa obehag, för att det är en massa saker i en som man inte vill att de ska se. Jag vill inte att de ska se att jag är jättenervös och känner mig värdelös och inkompetent. Men genom att jag känner mig genomskinlig så föreställer jag mig att alla ser rakt in. Och det är jobbigt.
Just det. Och vad händer då?
Jag blir inte bättre.
Det blir ännu mer av det, och så blir det en sån här loop som gör att man kan bomba i en sån här situation då.
Mm.
Och det här gänget som forskade om spotlight-effekten, Gilovich, Medvec och Savitsky, den här forskartrion då som höll på med spotlight-effekten, de gjorde också en rad studier om den här illusion of transparency.
Mm.
Och en sån var just att man fick folk att spontant hålla tal på platsen där de befann sig inför de som råkade vara där. Mm. Inte förbereda sig eller någonting. Ganska obehagligt sådär. Bara kastas ut. Och så fick de gradera hur nervösa de trodde att de uppfattades.
Mm.
Och sen så jämförde man med publikens graderingar. Och då var det så då att även om folk kände sig väldigt nervösa och oroliga så var det ingenting som publiken uppfattade alls. I linje med det här spotlight-effekten då. Och det de kunde se sen när de liksom fördjupade sig lite grann i folks upplevelse och så, det var att man hamnade just i en sån där loop, att de tänkte att de framstod som nervösa, försökte kompensera för det på olika sätt. Och det är det som kallas säkerhetsbeteenden då. Jag känner igen det här till exempel från behandling av social fobi, att man tänker sig att mina händer skakar när jag pratar. Så att då måste jag sticka ner händerna i fickan eller hålla i dem bakom ryggen.
Ja,
eller så.
Ja, just det, stoppa dem i armhålorna sådär. Ja.
Just det, och de här säkerhetsbeteendena då, istället för att få personen att se liksom tryggare ut, så blir det precis tvärtom.
Just.
Att man ser mer nervös ut då. Och det visar sig att de här personerna hamnade i precis en sån liksom loop då. Men det visar sig också att när de fick information om det här fenomenet, att du överskattar din förmåga att uppfatta vad andra tror eller hur mycket de ser in i dig. Sådär. Så när folk fick kunskap om den här, om det här tankefelet, så blev det lättare för dem att bryta den här orosloopen. Mm. Så att det här är ett av de psykologiska fenomen där det faktiskt hjälper. Bara kunskapen hjälper till.
Hej! Välkommen!
När jag researchade det här avsnittet så lyssnade jag på David McRaneys utmärkta psykologipodd.
Mm.
Och där var en psykolog som har forskat om det här intervjuad, och hon berättade om en sån här typisk situation som jag tror att många känner igen. Och det är så att du kommer till en fest eller något socialt sammanhang sådär, och du går runt och är tyst. För folk runt omkring dig så kan ju det betyda då att du är arrogant.
Mm.
Det kan betyda att du går runt och tänker att du är liksom för mer.
Mm.
Det kan betyda att du är liksom nervös. Det kan betyda att du är ledsen. Det kan betyda att du vill vara någon annanstans. Det kan betyda massa olika saker. Mm. För dig är ju det helt glasklart.
Mm.
Och du kommer också förmodligen liksom gå runt och tänka att folk kommer känna ungefär i vilket tillstånd du
tyst, lika med nervös, det är alldeles uppenbart.
Ja, precis. Folk kunde väl se att jag var lite nervös där.
Mm.
Men folk har ingen aning.
Tack för att du kom!
Det finns också andra roliga studier på det här temat. Samma gäng. Som,
trion.
Jajamän. En var där man hade jätteäcklig dricka.
Det kan jag illustrera med en jätteäcklig energidricka som jag sitter med i min hand här nu. Det är en energidricka som är fri från koffein, fri från socker, fri från... Men vad är du då?
Det är liksom en avsaknad av allt. De här personerna, stackars studenter på Cornell-universitetet, fick sitta med en röd dryck. Och vissa av de här var äckliga.
Mm.
Alltså i vissa glas var det jätteäcklig dryck.
Mm.
Och sen så fanns det observatörer som skulle kika på de här personerna och avgöra från deras reaktion om det var äckel, peckel eller inte.
Och till saken, alla trodde att det var samma dricka?
Nej.
Nej,
alla visste att det var lite blandat.
Ja.
Och sen skulle man gissa vad personen hade fått.
Mm.
Alltså observatörerna skulle gissa vad personen
Kul,
hade
alltså,
fått.
Ibland tänker man, är ni 4 år gamla ni som kommer på det här experimentet?
Jag tror det kan säkert hjälpa att ha en så här levande inre 4-åring. Absolut.
Mm.
Det här var ju samma gäng som kom på det här med Barry Manilow.
Barry Manilow, tror jag. För vi svepte förbi det, men jag måste bara lite mer detalj. Alltså att man för att väcka uppmärksamhet skulle stå på sig det fulaste någon kunde. Och det
fulaste och töntigaste.
Fulaste och töntigaste.
Och det hade de liksom tagit reda på innan vad det skulle vara. En kanariegul Barry Manilow-tröja var det vid den här tidpunkten.
Mm.
Och sen så frågade man de här personerna som hade fått äcklig dryck, och de gjorde sitt bästa för att de skulle liksom maskera sin reaktion efter bästa förmåga. Och så frågar de dem, hur många tror ni uppfattade att
Hur lyckades ni lura dem? Liksom.
Ja, precis. Och då var det så att folk var liksom mycket bättre på det än de trodde. Alltså de trodde att deras äckel skulle vara mycket mer synligt.
Just det.
De här personerna som drack äckligt, där trodde hälften att det skulle vara synligt, så att säga.
Mm.
Men i själva verket så var det en tredjedel bara.
Mm.
Så betydligt färre som kunde se hur man kände inombords när man hade så äcklig dricka.
You're bluffing. Finns det några experiment med poker inom det här?
Nej, men vi har ett med kort.
Kul.
Som, ja, mm. som, alltså inte spelkort då.
Nej.
Men småkort. Samma universitet.
Småkort, Lina, det ska du få.
Studenter, samma universitet, kanske rent utav samma studenter, mm. som fick sitta med småkort. De uppmanades på kortet att antingen ljuga eller tala sanning, komma med ett påstående som var sant eller falskt om sig själva. Och publiken hade då i sin tur fått instruktioner om att de skulle få belönas på olika sätt om de lyckades identifiera lögnerna. Mm. Och hur tror du att det gick här?
Då tror jag att det var svårare än vad man tror att lista ut vilka som ljög.
Precis så var det. Alltså, hälften av lögnarna trodde att de hade avslöjats. Mm. Men i själva verket var det bara en fjärdedel.
Mm.
Så att de var inte lika transparenta som de trodde. Och det här är också i linje med annan forskning som har gjorts om just lögner. Jag tänkte vi ska faktiskt göra ett helt avsnitt om det.
Jag tänkte precis här, är det här nu, gör vi just nu lite reklam för ljug? Chans att du blir påkommen är mycket mindre än vad du själv tror.
Ja.
Med vänlig hälsning de av människor.
Så är det. Vår förmåga att se igenom lögnare, vi tror att den är ganska god, mm. men den är inte det.
Björn, jag har skakat hand med Denzel Washington och jag har skakat hand med Anne Hathaway. Jag har även skakat hand med Ingvar Carlsson. Vilken av de här tre var ett ljug?
Du ser så förnulig ut nu och jag tror att det är Ingvar Carlsson du inte har skakat hand med.
Rätt!
Lina, jag har suttit på samma flygplan som Dalai Lama.
Grattis. Ja, men det har du.
Jag har inte det.
Nähä.
Nej. Så där lurade jag dig. Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet, ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också, att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin,
En tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
När tänker du dig att det här kan ställa till det för oss då? Vi har ju pratat om talrädsla, men ja, annars...
Exakt, det är därför vi gör den här podden, för att vi ska försöka komma på vad det får för konsekvenser för oss att vi gör på ett visst sätt. Jo, alltså jag, direkt det första jag tänker på är naturligtvis i relationer, för det känner jag av själv, att man säger... Här går jag runt och önskar mig en jättegullig present på vår årsdag. Jag säger ingenting så att jag eventuellt pajar överraskningen. Men jag går bara runt och bara vill ha och vill ha och vill ha. Och det är fullkomligt uppenbart. Jag är liksom, hela dagen är bara upplagd för att jag väntar på den här härliga gåvan. Och sen är man tillsammans med någon som går runt och tycker att det är helt uppenbart att han vill kolla på Malmö FF-matchen. Förlåt genus-traditionalismen här nu. Att han vill få kolla på den Malmö FF-matchen, eftersom den ju är ikväll och det fattar hon väl. Och så uppstår en konflikt.
Ja, precis. Med så här par, där brukar jag säga, jag vet inte om det stämmer, men det är liksom min kliniska upplevelse att det här är typ det vanligaste problemet nästan. Mm. Att man förutsätter tankeläsning eller beter sig som om man tror på tankeläsning, helt enkelt. Kan inte han eller hon se hur jag mår? Det är ju helt liksom obegripligt. Eller att jag tänker så här eller känner så här. Och lösningen är ju egentligen ganska enkel.
Prata.
Prata, precis. Att man liksom uttrycker saker.
För ett tilläggsproblem är ju då naturligtvis att så här, när han i den här berättelsen då bara går runt och längtar efter att få fotboll, så går jag runt och tänker så här, ah, nu är han tjurig för att han inte fick soppa, så det är bäst jag kokar lite mer soppa. Alltså jag inbillar mig att jag kan läsa vad han tror.
Ja.
Och så... För vi tror också att vi kan läsa andra bättre. Ingår det i det här?
Ja, visst. Det,
jag tror liksom... att andra kan läsa mig. Jag tror att jag kan läsa andra.
Mm. Vi överskattar.
Ja, precis. Jo, alltså då, i förlängningen jag dessutom inbillar mig att jag vet vad den här människan har för tankar, känslor och behov, och tror att nu går jag runt och tillfredsställer dem, fast jag gör det på helt fel sätt eftersom jag egentligen inte har någon aning.
Ja. Precis, att man lägger kraften på fel saker, så ja.
Så då föreslår du att man bara, åh, om en vecka är det vår ettårsdag. Mm, den ser jag fram emot så himla mycket, för då kanske jag får en present.
Det kan ju bli lite konstigt kanske just med, liksom, om man går och hoppas på en överraskning så. Det kanske är något litet undantag. Men annars är det bra i regel att kommunicera sina behov och
förväntningar
och så ganska direkt. Annars hamnar man ju i det här som kallas en passiv-aggressiv kommunikationsstil ofta.
Aldrig har jag använt mig av den.
Nej, men att man går runt och liksom mumlar om disktrasan när det i själva verket handlar om Malmö FF-matchen. Sådär.
Your mother's kind of sad about something. I don't know what it's about. I didn't ask her because then she'd tell me.
Det här är mycket möjligt en sägen, men den illustrerar någonting. Ett par som hade levt tillsammans i 100 år och ätit fralla varje morgon. Och hon tänkte att han älskar det godaste på frallan, nämligen överdelen, så den får han. Mm. Och mannen tänkte, åh, hon vill ju ha det godaste på frallan, nämligen underdelen, så den får hon. Mm. Så har de hela sitt liv ätit den delen av frallan som de gillar minst. För att de har förutsatt idéer om vad den andra vill ha.
Ja, det är ju hela det här fenomenet.
Och hade någon av dem sagt så här, jag tycker toppen är godast. Nej, jag tycker botten. Mm. Vad kul, ska vi göra så här?
Har du gått runt med några sådana missförstånd länge i relationer?
Garanterat. Mm. Just när det kommer till behov och förväntningar, så är det ju som att så fort de behöver uttryckas så förlorar de sin magi. När jag vaknar och någon har dukat frukost till mig, det är det finaste jag vet. Alltså det är så lyxigt att vakna och bara, här är smöret och gurkskivor och osthyvel, och jag blir helt överlycklig. Vilket betyder att jag hela tiden går upp och gör frukost åt andra. Och alla tänker, Lina älskar att göra frukost åt andra. Hon vill inte att någon gör frukost till henne, för det här tycker hon är så gött att göra åt andra.
Känner du att det skulle förlora sin magi om du liksom uttryckte
det
här?
Ja, om jag skulle, nu gör jag ju det, nu pajar jag ju allt det här, för nu säger jag det i podden. Mm. Men om jag skulle säga så här, åh, det finaste jag vet är när andra gör frukost till mig, så skulle det ju bli lite av en order, och då försvinner ju det där som jag tycker är det fina. Hjälper nämligen det? Så här, du kommer till dukat bord.
Ja, just det. Men om vi gör så att jag uppmanar folk i Linas omgivning, Alex, du får kamma dig nu och börja göra frukost åt Lina. Du vet vad hon gillar.
Ja, nu gör han det. Mm.
Kan du tänka någon annan kontext än liksom hemmet och relationen där det här kan vara en issue?
Alltså generellt relationer till människor, alltså arbetsplatser och...
Vänner och...
Och vänner, ja.
Ja, precis. Ja, men jobbet är en sån här typisk arena där det här blir ett problem. Mm. Och mycket mer så här elektronisk kommunikation också, eller hur? Där man också förutsätter tankeläsning fast där man inte ens ses och inte ens kan få de här... signalerna, alltså man ser inte varandra, man kan inte se ett ansikte eller ansiktsuttryck.
Ja, just det, eller kroppsspråk. Eller...
kroppsspråk, man har inte ens det stödet, men förutsätter ändå att folk ska förstå, fattar de inte hur bråttom det här är, eller liksom hur just viktigt det här är och så. Och jag minns att som chef hade jag, när jag var chef så hade jag som en, använde mig lite av samma princip som man gör i militära organisationer där saker och ting måste funka. Mm. Eller så här flygledartorn och så, eller när man har så här direkt ordergivning så är det ganska vanligt att man så här, hur har du uppfattat min order? Återge det jag just precis berättade. Det. Det kan vara ett sätt då att liksom undvika de här, eller minimera missförstånd.
Ja, just det.
Så det kan vara ett knep. Och jag hade den principen lite som chef, att åtminstone när jag kommunicerade med mina närmaste chefskollegor. Nu har jag liksom gett den här instruktionen, kan du bara säga hur du uppfattat det? Eller åtminstone att man får någon mening med hur de har...
Det där är svårt, för du har sagt det till mig förut, Björn. Och när jag väl sitter där så hittar jag inte ett sätt att säga det på som inte känns jättekonstigt. Att man är så bara, vi behöver uppdatera budgeten med de nya siffrorna. Skulle du kunna fixa det? Ja. Kan du upprepa för mig vad du ska göra? Eller,
jag vet, det kan
inte göra ett lite kort rollspel?
Om det är en extremt enkel instruktion som liksom inte går att missförstå...
Då
kan det bli lite krystat. Men om det är liksom ett lite längre resonemang, då kan det vara...
Jag gör ett stort omtag kring finansieringsmodellen.
Ja, okej. Vi ska göra ett stort omtag kring finansieringsmodellen av vår verksamhet. Tråkigt.
Ja, men hallå, det är corona, vi måste.
Stort omtag av finansieringsmodellen i vår organisation och vi måste därför börja med att se över budget och kontakta alla finansiärer och verkligen göra om det här från grunden. Lina, vad tänker du att du behöver göra nu? Hur uppfattar du det här som jag sa?
Vad tänker du att du behöver göra? Men där, nu har jag det. Jättebra. Vad tänker du att du behöver göra nu? Hur uppfattar du det här? För då blir det lite som så här, det här är vad jag tänker göra härnäst. Det här är min to-do-lista.
Jag fattar vad du menar.
Det handlar inte bara om att så här, upprepa det någon sa, utan kanske lite så här, eventuellt utarbeta det till en to-do-lista. För då skulle jag säga så här, vi kanske behöver gå igenom och se över vad vi har utgångsläget och hur ser prognoserna ut och se om det är några kostnadsbitar som ska...
Precis, alltså man kan ju säga så här, det kanske blir lite rörigt här. Hur tänker du att du ska kunna gå vidare med det här nu för att det ska bli görbart? Eller? Och så man kan ju presentera det som ett, vad ska man säga, nästan som en peppande formulering eller stöttande formulering.
Så här. Och syftet är liksom att se till att vi har samma bild av det.
Ja,
att vi är överens.
Ja, precis.
Så att det inte är två olika idéer och to-do-listor som...
Ja, just det. Och det är ett sätt att komma åt det här problemet och att man på något sätt går runt och antar att folk fattar mycket mer än vad de gör av hur man själv tänker och vill.
I'll have my lunch now. A single pillow of shredded wheat, some steamed toast... and a dodo egg.
But I think the dodo went extinct.
Get going and answer those phones, install a computer system, and rotate my office so the window faces the hills.
Okay. Can you repeat the part of the stuff where you said all about the things?
Så här, telepati, vad tänker du? Har du själv någon gång liksom vibat så att med någon att du känner att här är det? Här är det sån här extra sensorisk perception som pågår.
Jag kan i vissa fall, det teamet jag jobbar med nu, vi kan ibland vara sådana att så här, jag säger en halv mening, någon annan avslutar den, så kommer nästa, och att man är som en enda stor organism. Vad har vi på det, Björn?
Det blir så här summan av all information som vi tar in. Alltså jag tänker, när du har det här flowet på jobbet, ja, det är ju liksom, ni har säkert etablerat massa subtila vanor, alltså sånt som ni inte ens är medvetna om, alltså i ert samarbete, som gör att det liksom flyter väldigt smärtfritt. Ni har bra koll på liksom ansiktsuttryck och liksom andra små subtila signaler med kroppsspråk, att när liksom Kalle lyfter vänster ringfinger så brukar han vara
otålig.
Och det är kanske ingenting som du så att säga tänker på medvetet, men du har liksom registrerat ett sånt samband och den typen av liksom subtila signaler. Vi är ju otroliga på ansikten, vi människor, om man inte har prosopagnosi, min favoritdiagnos rent ordmässigt. Prosopagnosi, det är ansiktsblindhet. Då är man inte så bra på att läsa ansikten.
Okay.
Men annars är vi det som art. Vi är liksom kanon på att ta information ur ansikten. Till exempel, det finns studier som visar hur extremt bra vi är på att se sömnbrist. Alltså verkligen, man kommer inte undan.
Ser du det hos mig nu, Björn?
Ja, det kanske jag gör faktiskt. Mm. Ser du det hos mig, Lina?
Ja, vilket är helt sjukt om du har varit på din ö och sovit jättemycket, men jag tycker mig se det.
Ja, fast jag kom hem och så satt jag upp jättesent och läste på inför dagens inspelning. Mm. Så att jag har också sovit lite och vi ser det hos varann. Min poäng med det då är att vi är bara väldigt, väldigt bra på att ta in subtila signaler utan att liksom reflektera. Det är inte så att jag så här, okej, där finns det en liten mörk skugga under Linas ögon, hon måste ha sovit lite, utan jag bara tittar, gör en automatisk bedömning. Mm. Och när vi pratar om liksom tankeläsning så, där, så är det nog mycket sådana saker som händer.
Min mamma hävdar ju att hon kan exakt det där. Att varje gång det har varit så här kris i mitt liv, de stora grejerna, då ringer hon liksom 07:15 på morgonen och bara, Lina gumman, hur mår du?
Ja.
Och då har det alltid varit något riktigt jävla härke.
Yes.
Hon hävdar att hon känner det i kroppen.
Ja, men det gör hon säkert. Mm. Men då skulle jag tro att hon gör det baserat på olika signaler i verkliga världen. Till exempel, Lina har inte hört av sig på 48 timmar.
Mm.
Eller,
var det inte någon jobbig grej hon skulle göra? Och den där bilden hon la upp på Instagram såg ut som det var något. Ja, jag fattar.
Precis, apropå det. Alltså, nu, om man har någon kompis som typ regelbundet brukar posta saker i sociala medier och som slutar med det, det är ju en sån grej.
Man har mycket mer data än vad man tror att utgå ifrån.
Ja.
Och så gör kroppen det automatiskt. Så man tänker sig att det är något övernaturligt.
Man tänker sig att det är något övernaturligt, ja. Exakt. Men en tredjedel av amerikanerna tror på ESP, extrasensorisk perception. Alltså att man fattar saker med annat än kroppens sinnen. Alltså egentligen tankeläsning då. I någon form.
Det som vi då vill hävda i själva verket är att du läser av jättemycket här.
Japp. Och sen också det här att vi faktiskt antar att vi liksom fattar mycket mer än vad vi faktiskt gör. Det som vi pratar om idag då. Mm. Men kan jag få berätta en anekdot?
Mm, om jag får prata om plastikoperationer sen.
Ja, absolut. Jo, men det här är ju något som då och då poppar upp även i akademin. Att man vill, någon entusiast som tror på det här och vill testa det. Och jag pluggade på ett universitet, storstadsuniversitet.
Det finns många.
Ja, för en herrans massa år sedan läste fristående kurser i psykologi innan jag gick psykologprogrammet. Och där på institutionen fanns det en man som forskade om telepati ihärdigt år efter år, och han hade någon doktorand och sig. De var som en sån här lite annorlunda duo som strök runt där på campus och testade, jag tror genom åren, tusentals personer, däribland undertecknad, i telepati.
Oh.
Och då fick man sitta i ett rum som antingen sändare eller mottagare. Och upplägget var sånt att sändarna fick titta på så här, antingen läskiga bilder eller alltså du vet, så här, typ ett mordoffer eller en blomsteräng, du vet, läskigt, gulligt, alltså typ så. Mm. Och sen så fick folk sitta i mottagarrummet och säga så här, vad tror ni att de ser nu? Vad tror ni att de ser nu?
Specifik bild eller mer så här hemska saker, fina saker?
Hemska saker, fina saker. Jag tror det var sådana breda kategorier. Mm. Och jag har för mig att jag kollade upp någon gång status i den där liksom resultaten och att det inte fanns bevis för någon telepati där.
Du var svårläst.
Exakt. Och jag läste om någon studie som var intressant, tyckte jag. Det här var i USA då. Folk fick göra ett liknande telepatiexperiment som det som jag beskrev.
Mm.
Och så frågar man de här sändarna om, vad tror du om dina chanser att förmedla telepatisk kunskap, att liksom överföra tankar? Mm. Och då sa de att resultaten kommer bli samma som slumpen. Men om man däremot lät folk dels bonda med mottagarna och dels att själva välja vad de skulle liksom sända för vibe, då ökade...
Ja, då var det plötsligt inte omöjligt längre.
Nej, då var det fler som trodde på telepatin innan. Så att det går att få folk att, som är tidigare skeptiska, att börja tro på telepatisk förmåga. Så.
Spännande. Plastikoperationer, Björn.
Berätta.
Ansiktet. Du sa det tidigare att vi är så otroligt, vi läser av så himla mycket i folks ansikten.
Mm.
Vad händer då när man liksom trixar? Alltså om, säg att du läser av liksom så här mina små så här skrattrynkor i ögat. Du bara, åh, det där var ett öppet leende som betyder att hon är glad. Och nu är munnen tjurad, etc. Vad händer när man gör botox eller fillers och grejer och sånt försvinner? Blir man en mer svårläst människa då?
Ja, det blir man väl.
Men man kommunicerar mer. jag ser inte trött ut för jag är så fräsch och fin och spänstig i ansiktet, men jag är trött och ledsen.
Ja, så att antingen kan det väl bli då att man liksom luras mer framgångsrikt, men det kan väl också bli, alltså jag tänker mig att om det går till någon väldig överdrift, alltså om det är någon som är väldigt hårt plastikopererad och sådär, så då kan det väl bli att personen kan bli så svårläst så att det kan bli lite obehagligt. Alltså jag tänker mig att, för så är det ju i kommunikation, att om det är en person som ger väldigt lite feedback, alltså både verbal och med ansiktsmuskulatur och så, så att det blir som en, man fattar inte riktigt vad som pågår där, så brukar många av oss att uppleva det som lite obehagligt.
Just det. Jag rynkar på pannan åt alla möjliga håll här, Björn, så du inte ska tycka att jag är obehaglig.
Nej, jag tycker inte att du är bra. Obehaglig. Men man har ju stött på personer som inte liksom nickar och hummar till exempel, och det blir rätt otäckt faktiskt. Man vet inte, så här, tycker den här personen att det är kul, det jag berättar nu är intressant, eller alltså man får ingen feedback på det man gör, så att. Och det är ju, det är verkligen ett hack. Det är ett så här psykologhack. Alltså det att ge väldigt liksom tydlig feedback på det man uppfattar och sådär. Så då känner man sig validerad, som det heter. Och så blir det en varm och god känsla. Jag kom på nu en arena där det här är en grej. Är ju sex förmodligen, va? Eller hur? Det är så här.
Jag börjar ens rådna och nickar istället för att... Ja.
Ja. Precis, men att man tänker att han eller hon borde väl liksom förstå att jag, där tänker jag mig att det finns en väldigt liksom sån här underkommunikation, verbal underkommunikation.
Och att det är extra svårt att så här, fast du, jag tycker att det är så mysigt när du långsamt kliar mig i nacken. Och har du smakat min fot?
Gud, vilka vad heter?
Nej, men jag vill hålla mig så långt ifrån genitalierna som möjligt i det här exemplet, så det blir nacke och fot. Och vissa tycker att det är hett, Björn.
Ja.
Detta om detta, det var allt för oss idag. Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, författare och psykolog Björn Hedensjö, och vår producent heter Klara Wallin. Nästa avsnitt kommer på onsdag, men redan innan dess, nu på fredag, fortsätter vår nya bonusserie Fredagsfrågan, där ni får skicka in era frågor och bryderier när det kommer till psykologi och dumt mänskligt beteende, så ska vi försöka göra vårt bästa för att med forskningens hjälp besvara dem. Så ni kan mejla oss frågor på dummamänniskor@gmail.com eller kanske skriva DM eller så på Instagram. Vi hörs då. Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.